En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Polischefen som heter Diels, han hör då Hitler ropa att nu är det slut för kommunisterna, nu har de inte längre någon nåd att vänta. Och jag citerar då vad Diels säger att Hitler ska ha sagt: varje kommunist kommer att skjutas var helst han påträffas. De kommunistiska riksdagsledamöterna måste hängas redan i natt. Så det här är ju ord som varslar om att onda tider står för dörren.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är fantastiskt bra.
Vad bra! För idag ska vi prata om en av de mest ödesdigra eldsvådorna i världshistorien faktiskt. Och faktum är att de långsiktiga konsekvenserna av den här eldsvådan blev mycket, mycket värre än när Rom brann i juli år 64 eller då London förvandlades till glödande ruiner i en stadsbrand år 1666 i september månad. Det här var ju naturligtvis förfärliga händelser och stora olyckor för de som drabbades där och då. Men faktum är att den brand som vi ska prata om idag, och det är alltså branden som bryter ut i riksdagshuset i Berlin i februari 1933, kommer att få betydligt mer långtgående och mycket värre konsekvenser för väldigt, väldigt många människor. Den kom faktiskt att drabba hela världen, eftersom den gjorde det möjligt för Hitler och nazisterna att förvandla Tyskland till en nazistisk enpartistat. Och det är just den här branden, den dramatiska riksdagshusbranden i Berlin, som jag tänkte vi skulle ägna oss åt i dagens avsnitt. Så jag ska börja med att fråga dig, Andreas, innan vi börjar. Om jag säger riksdagshusbranden Berlin februari 1933 till dig, vad är det första som kommer upp?
Det är då dessvärre ett Göring-citat faktiskt. Från 1946 tror jag, då han tänkte tillbaka på den här tiden under Nürnbergförhören. Då ska han ha sagt angående den här händelsen: nu hade vi precis den maktställning vi behövde.
Ja, det är citat. Och det säger ju väldigt mycket om vad riksdagshusbranden innebar för Tyskland och för nazistpartiet. Att den här skapade ju precis det läge som man egentligen hade önskat sig. Men vi ska återkomma till det alldeles strax. Själv så har jag ju tillbringat ganska mycket tid, tänkte säga det, den tyska riksdagen, men det har jag inte riktigt gjort. Men jag har tillbringat mycket tid med riksdagshusbranden, eftersom jag håller på att skriva klart en bok om Weimarrepubliken. Där blir ju riksdagshusbranden en naturlig slutpunkt, eftersom det här blir ju egentligen Weimarrepublikens död. Den som då har funnits sedan hösten 1918. Och det är ju faktiskt den här som möjliggör då skapandet av den nazistiska diktaturen. Men jag tänker så här, att jag ska börja med att försöka måla upp en bild för dig. Jag ska ta med dig på en mental resa till Berlin en kall vinternatt 1933. Och det är alltså den 27 februari. Klockan är ungefär 8:30 på kvällen. Luften är kylig och stadens gator är täckta av ett tunt istäcke. Och en man som heter Hans-Hinrich Flöter är ute och går. Han brukar göra det varje kväll. Han brukar gå förbi riksdagshuset. Och just den här kvällen när han tittar bort mot den här byggnaden så ser han något mycket, mycket konstigt. Han tycker sig se en person som rör sig inne i riksdagshuset. Och han börjar fundera över vad gör en person så här dags inne i riksdagshuset. Vad kan det vara? Vad är det där handlar om? Så han hinner ungefär bara tänka den tanken, så ser han då eldsflammor. Han hör ljudet av glas som krossas. Och de här eldsflammorna, det brinner alltså våldsamt. Lågorna slår ut genom kupolen på riksdagshuset och färgar hela natthimlen över Berlin eldröd. Och han är då mycket rådig och bestämmer sig för att larma polisen. Och det här larmet kommer till brandkår och polis ungefär klockan 9 på kvällen. Om man ska sätta in det här händelsen i ett perspektiv så får man nog gå tillbaka lite grann och titta på vad är det som har hänt ungefär en månad tidigare. Därför att den 30 januari så 1933 så utnämner ju den tyske rikspresidenten Hindenburg nazisten Adolf Hitler till tysk rikskansler. Och det här är ju en utnämning som sker helt och hållet på laglig väg. Nazisterna hade blivit det största partiet i valet 1932. Hindenburg, alltså presidenten, var vald helt i enlighet med den tyska grundlagen och han hade alltså rätt att utse rikskansler. Det vi ska komma ihåg här är att Hitler och nazisternas makt i slutet av februari 1933 fortfarande är begränsad. Vi har alltså inget tysk nazistisk stat än egentligen, utan Tyskland styrs av en koalitionsregering som domineras av icke-nazister. Bara 3 av 12 regeringsledamöter är nazister.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Låt oss gå tillbaka ytterligare några år i tiden. Alltså Andreas, hur kommer det sig att nazistpartiet var så populärt hos tyskarna i början av 30-talet? Det är ju faktiskt det största partiet i den tyska riksdagen. Hur kommer det sig?
Mm. Jo, men det är väl då en av den moderna historiens stora gåtor. Det går inte att komma ifrån. Men alltså, vi kan ju börja med att konstatera att Tyskland då hade omdanats från kejsardöme till republik efter nederlaget i första världskriget och den här kejsar Wilhelm II tvingades abdikera, alltså i samband med krigsnederlaget. Och det var då en republik, som en ny statsbildning som utropades i staden Weimar och inte Berlin, på grund av att det var väldigt oroligt, kaotiskt. Det var ju inbördeskrigsliknande tillstånd i huvudstaden på den här tiden. Och därför kom den här statsbildningen att kallas då för Weimarrepubliken. Och det var en statsbildning som faktiskt var då behäftad med många ganska allvarliga problem, va? Intressant. Alltså dels hade den ju fötts ur krigsnederlag och associerades då av många tyskar med den här väldigt förödmjukande Versaillesfreden, med den här dolkstötslegenden och allt sånt där. Så i vissa ögon kan jag mycket väl tänka mig att den betraktades mer som Versaillesrepubliken snarare än Weimarrepubliken. Kan man inte säga så?
Jo, det låter väl klokt, för Versaillesfreden är ju viktig i det här sammanhanget.
Precis, och sen ett annat problem, det var ju att man hade ju som ett demokratiskt problem. Alltså, konstitutionen var väldigt demokratisk ju, det kommer jag till alldeles strax tänkte jag. Men de här gamla makteliterna från kejsartiden, de behöll ju sina maktpositioner ju i alltså Weimartidens Tyskland. Och de var ju ofta extremt antidemokratiska, den här junkereliten, junkerraden, inte minst då, alltså det gamla preussiska krigarraden. De var antidemokratiska, de var nationalistiska, de var antisocialistiska och i många fall också då väldigt antisemitiska, alltså de avskydde den judiska delen av befolkningen. Och flera av dem, det var ju de här som skanderade då om dolkstötslegenden, de ropade på revansch och de ville se ett återupprättande av Tysklands storhet. Men samtidigt, ett annat problem då med det här, det var ju liksom att konstitutionen då, grundlagen, den var ju då, den var ytterligt demokratisk. I sig inte problem, men det var det att det fanns ingen riktig riksdagsspärr för de partier som skulle in i parlamentet. Så det var otroligt många småpartier i det tyska parlamentet, i den tyska riksdagen, vilket skapade kaos. Alltså det skapade en situation i alla fall som hade ett väldigt starkt parlament och ofta då väldigt svaga minoritetsregeringar som fick väldigt svårt att få igenom sin politik. Alltså väldigt svårt att bygga upp ett parlamentariskt stöd för att genomföra nödvändiga reformer och så vidare under en väldigt orolig period. Det ledde till partisplittring och partisplittringen ledde till då återkommande regeringskriser. Så den mest då stabila institutionen, den institution i det dåvarande Tyskland som verkligen stod för någon slags kontinuitet, det var ju då realiteten, dessvärre kan vi säga så här efterhand, det var ju armén, den tyska armén.
Absolut. Och jag tänker ofta på hur ska man, när man ska undervisa om Weimarrepubliken, hur gör man det här begripligt? Och jag brukar alltid göra så att jag brukar dela in Weimarrepublikens historia i tre olika tidsskeden. Jag talar om 1918-24 som den första perioden. Och det här är ju en period som präglas av en enorm politisk oro. Alltså statskuppförsök från både vänster och höger. Jag talar till exempel om Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, det där så kallade Spartakistupproret, alltså de tyska kommunisterna försök att ta makten. Jag talar om kappkuppen som är den yttersta högens sätt att ta makten. Så det är väldigt, väldigt politiskt turbulent och det är fullt av gatustrider, olika politiska fraktioner drabbas samman i blodiga sammanstötningar. De här blir extra blodiga eftersom många partier har egna beväpnade milisgrupper kan man säga, för man har slarvat med avväpningen av de hemvändande tyska soldaterna. Så det finns mängder med vapen ute i det tyska samhället de här åren efter precis första världskrigets slut. Och det här är ju, alltså, Weimarrepubliken styrs ju då framförallt av en socialdemokratisk ledd regering här. Och de är ju tvungna att, eller de väljer i varje fall att samarbeta med de här antidemokratiska högergruppen och med den tyska militären för att slå ner upproren. Framförallt de som kommer från vänster. Och just det här då att man kan se att det finns den här tendensen att stödja högerkrafter i Tyskland skapar ju liksom en grundmurad fiendskap mellan socialdemokrater och kommunister som kommer att vara genom hela Weimarrepublikens historia egentligen. Men det är också ekonomiskt mycket besvärliga år. Alltså, Tyskland ska byggas upp efter kriget. Tyskland har tilldömts ett stort krigsskadestånd i Versaillesfreden. Det här ska betalas. Och det här ska betalas med pengar som Weimarrepubliken inte har. Tyskland kan inte betala och när man ställer in betalningarna så väljer fransmännen att gå in och ockupera Ruhrområdet, alltså Tysklands mest industrialiserade och kanske ekonomiskt viktigaste region 1923. Och vad gör man då? Jo, tyska regeringen väljer då att trycka mer pengar och det är ju aldrig någon bra idé därför att det orsakar ju en våldsam hyperinflation. Alltså pengarna är inte värda någonting överhuvudtaget. Och det här slår stenhårt mot medelklassen därför att det här, de som har fört strävsamma liv, sparat pengar på banken, den här inflationen är så hög så det blir ingenting kvar. Man kan tänka sig själv med att ägg kostar 1 biljon riksmark. Då är inte ens besparingar värda speciellt mycket.
På förmiddagen? På eftermiddagen kostar den 2 biljoner.
Och det här gör ju då naturligtvis att tyskarna tappar tron på demokratin. Alltså demokratin har ju inga långa traditioner. Kejsartyskland var ju ytterst auktoritärt. Och här har vi då en demokrati som inte kan leverera lösningar på problem. Men det här liksom grundmuren, någon slags misstro mot demokrati i Tyskland. Och det är ju också nu vi ser nazisterna gör entré på den tyska politiska scenen på allvar för första gången. Man försöker genomföra ett kuppförsök i München 1923. Inspirerad av de italienska fascisterna och Mussolinis marsch mot Rom i 1922. Men till skillnad från fascisterna i Italien så är ju nazisterna i Tyskland vid det här tillfället mindre lyckosamma. Och det blir ju ingenting med det här kuppen misslyckas ju totalt, den här ölkällarkuppen som det kallas, och Hitler döms till fängelse. Och det är här han sitter och skriver Mein Kampf. Men Andreas, det blir ju bättre, eller hur? Vad händer sen?
Ja, men sen kommer ju då en lite mer stabil period efter 1924 ungefär. Alltså från 1924 fram till då börskraschen 1929 så präglas väl tysk ekonomi och tysk politik generellt av återhämtning. Inte minst då ekonomisk återhämtning förstås. Och dessutom blir det ju en kulturell guldålder för Tyskland. Men alltså man inför en ny valuta som man kallar för räntemarken. Som bidrar till att ekonomin kommer på fötter igen. Frankrike tar tillbaka från RUR. Och så får man hjälp då med amerikanska lån. Alltså amerikanska investeringar och amerikanska pengar som flödar in i Tyskland. Och man reglerar också krigsskadeståndet då. Vilket då leder till att ekonomin helt enkelt blir stabilare. Nu blomstrar ju då Weimarkulturen. Det är väl den här tidsperioden som många av oss tänker på när vi liksom hör om Weimarkulturen och det här med, vad ska man säga, det dekadenta Berlin, Babylon Berlin kan vi fortfarande se lite, det kan vi se efterdyningarna av det här. Jag vet inte om du ser Babylon Berlin, Olle.
Nu har man det ju kommit in absolut, på, med stor förtjusning.
Det är fantastiskt, men nu har de ju kommit in på 30-talet, men den började så var det fortfarande lite grann den här känslan av det glada 20-talet som låg där och skvalpade i bakgrunden. Alltså det är ny arkitektur, ny konst, ny musik, sexuell utlevelse och tolerans i största allmänhet som präglade då Tyskland under den här perioden. Alltså något helt annat än det som har varit och sen ska komma.
Ja, just men det glada 20-talet är ju fantastiskt i Tyskland.
Ja, helt fantastiskt, men väldigt, väldigt kort ju. Det är ju det är 4-5 år. Sen kommer ju börskraschen då 1929. Då tar ju den goda tiderna slut. Och när den här amerikanska börsen då kraschar i oktober så leder ju det till en världsomfattande depression. USA hade då under den här tiden då blivit då världens ekonomiska motor. Så alla länder som var i behov av amerikanska dollars drabbades extremt hårt. Och ett av dessa länder var ju då Tyskland, vars ekonomiska återhämtning baserades ju på lån från USA i högsta grad. Så banker gick omkull, företag gjorde konkurs, arbetslösheten sköt i höjden och misstron mot republiken och demokratin tog ju fart på nytt. För nu hade man ju det här problemet med alla de här småpartierna och det partipolitiska spelet i riksdagen. Det började ju framstå som väldigt, vad ska man säga, som meningslöst käbbel i många vanliga tyskars ögon. Alltså vanligt folk led medan liksom politikerna bara gick omkring och småbråkade och käbblade om icke-problem.
Och här kommer vi in då, alltså den här börskraschen 29, det markerar ju den sista och tredje perioden då i Weimarrepublikens historia, det som sen leder fram till nazistiska maktövertagandet 33, därför att ibland får jag frågan, apropå Weimarrepubliken, Olle, om du kunde resa till tiden, vart skulle du vilja åka? Då brukar jag säga Berlin 20-talet, före börskraschen, alltså under The Roaring Twenties, någonstans mellan 25 och 29 där. Det hade varit otroligt spännande att gå på kabaréer och sitta på kaféer och lyssna på jazz och dansa Charleston och sådana saker. Nu är jag ingen stor absolut dansör, men det hade varit roligt i alla fall.
Det skulle jag vilja se.
Ja, ja, absolut. Men hur som helst, det här är ju, det blir ju förfärliga tider. Så man kan säga att första åren av Weimarrepubliken, kris och kaos, kort några år av återhämtning på 20-talet och sen ny förnyad kris då i slutet på 20-talet som sen kulminerar under 30-talet. Och det här gynnar ju nazisterna. Det här missnöjespartiet, alltså det här undergräver ju tyskarnas förtroende för demokratin ytterligare. Och tittar man på valresultaten så är de rätt talande. 1928 före börskraschen har nazisterna 12 platser i den tyska riksdagen. 1932 så har man alltså 230 platser. Där ser man vad den här krisen gör. Det är alltså Tysklands största parti då i början på 30-talet.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Och det här är ju en period som präglas av ett omfattande politiskt våld. Och i det här läget så använder ju den tyske presidenten Hindenburg sig av konstitutionen och inför undantagslagar. Och han utnämner ju då Hitler till rikskansler i januari 1933. Men alltså det här är en koalitionsregering som styr Tyskland. Nazisterna är bara ett av flera partier, har bara 3 platser. Så det när Hitler blir rikskansler, det innebär inte att Tyskland blir en nazistisk enpartistat. Utan det dröjer ytterligare en litet tag. Men man är på god väg här redan i januari 33.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så alltså, Andreas, utnämningen av Hitler till rikskansler sker ju alltså helt och hållet i enlighet med konstitutionen. Och det beror ju alltså att man utser Hitler, det är ju att man hoppas ju att kunna, bland de andra konservativa partierna, att man kan dra nytta av, liksom, av nazisternas popularitet för att bygga en stark konservativ regering. Man tänker sig då att Hitler ska vara ganska lätt att kontrollera. Men man bestämmer sig här då för att utlysa ett nyval i januari 33. Och det här valet skulle då äga rum i början på mars, den 5 mars. Och tanken var ju då att den här regeringskoalitionen hoppades då att kunna få 2/3 majoritet i det här valet. För får man 2/3 majoritet så kan man ändra den tyska grundlagen. Och det man vill göra då, det är att man vill ge regeringen möjlighet att styra genom dekret, alltså att styra utan att söka stöd för sina beslut i riksdagen. Presidenten hade enligt grundlagen rätt att använda det som kallas för paragraf 48 i Weimar-konstitutionen för att styra just på det här sättet genom dekret i nödsituationer. Men nu vill man alltså ändra det här så att regeringen själv ska få den här möjligheten. Och alltså egentligen då på demokratisk väg införa diktatur. Alltså, vad händer, Andreas, nu fram till den 5 mars?
Ja, demokratisk väg, ja. Vi kan väl börja med att konstatera att den här valrörelsen, den präglades ju av våld. Alltså det var extremt våldsamt och obehagligt. Alltså de här SA och SS och så vidare liksom spöade upp och skrämde politiska meningsmotståndare, både bland andra politiker och bland vanligt folk. Alltså runt omkring i Tyskland så drabbade ju nazister av olika slag ihop med kommunister och andra politiska motståndare. Hermann Göring, han har ju nu blivit då inrikesminister i Preussen, va? Han gav ju order om att alla kommunistiska terroristhandlingar skulle mötas på hårdast möjliga vis. Så nu var det liksom, det var storsläggan som gällde. Och mitt under det här, då det liksom, det var extremt spänt läge och det var liksom, det var kravaller, det var slagsmål på gatorna och det skulle liksom genomföras ett val. Det var mitt i det läget som riksdagshuset plötsligt började brinna. Och så kommer vi tillbaka till det här som du berättade om alldeles i början av det här avsnittet. När det händer så sprids ju nyheten då väldigt snabbt i hela Berlin om riksdagshusbranden där på kvällen den 27. Det är ett 15-tal brandbilar då som kör i ilfart på de här hala gatorna, för det är ju kallt ute, kallt och halt. De kör ju på ilfart och försöker bekämpa den här branden. Och det mesta tydde på, insåg man ganska snabbt då, att den här eldsvådan, att den hade börjat då i riksdagshusets restaurang och spridit sig därifrån då till ett 20-tal olika platser i den här stora byggnaden. Och brandmännen som ankom till platsen ganska snabbt insåg då att de omöjligt skulle kunna få kontroll över hela branden. Den här plenisalen, alltså den här stora kammaren då, den, med kupolen då, den var helt övertänd och den här starka hettan tvingade brandkåren att dra sig tillbaka. Men sen fann man ju då på platsen, alltså polisen kom ju också, de hittade ju väldigt snabbt då en förvirrad man som var halvnaken, sotig och pratade då med holländsk accent, som sprang omkring då och upprepade orden protest, protest. Och han identifierades ju då redan samma kväll då som Marinus van der Lubbe, och han var ju då holländsk medborgare och holländsk kommunist.
Så här har vi då ett rykande riksdagshus, eller brinnande riksdagshus. Vi har brandkåren på plats, vi har polisen på plats, vi har Marinus van der Lubbe på plats. Men vi har också några ledande nazister på plats, och de kommer ju ganska snart då när den här branden blir känd. Och det är ju Hermann Göring, det är Adolf Hitler och det är Josef Goebbels. Och de går, man kan liksom se dem framför oss, de går omkring i den här, på den här kalla februarikvällen och tittar på den här förödelsen. Det är lite halt, man får gå försiktigt därför att det här släckvattnet har bildat vattenpölar som har frusit, så man vill ju inte ramla liksom och bryta lårbenet här. Och Hitler får ju veta det här, att riksdagshuset brinner, genom en man som heter Putzi Hanfstangl. Och de här skulle egentligen ätit middag tillsammans, Hitler, Hanfstangl och Goebbels, men Hanfstangl har blivit sjuk och han ligger då hemma i Görings bostad faktiskt och försöker liksom vila febern ur kroppen. Göring bodde alltså alldeles i närheten av riksdagshuset. Och Hanfstangl väcks ju då av en av hushållerskorna, så säger att riksdagshuset brinner, och när han tittar ut så ser han ju att, jo men det stämmer ju, han ser ju de här eldsflammorna som slår upp mot natthimlen, och han ringer ju omedelbart upp Goebbels då där Hitler finns och ber att få prata med Adolf Hitler. Och Goebbels, han tror ju att Hanfstangl skämtar när han berättar om branden och säger nej, du ska inte prata med Hitler, du ska inte störa honom med sån här med skämt. Men det går ju faktiskt
ganska dåligt skämt.
Ja, precis. Så, men när han börjar ju förstå att det här är allvar, så han räcker över luren till Hitler. Och sen då efter det här så skyndar sig Goebbels och Hitler tillsammans till brandplatsen. Och då när de kommer så är ju Göring redan där. Och han är ju på ett synnerligen uselt humör. Han vrålar att allt är kommunisternas fel och att det här är en del av en statskupp och polisen ska gå upp i högsta beredskap och Hitler är arg. Och polischefen som heter Diels, han hör då Hitler ropa att nu är det slut för kommunisterna, nu har de inte längre någon nåd att vänta. Och jag citerar då vad Diels säger att Hitler ska ha sagt: varje kommunist kommer att skjutas var helst han påträffas. De kommunistiska riksdagsledamöterna måste hängas redan i natt. Så det här är ju ord som varslar om att onda tider står för dörren. Så vad händer nu, Andreas, den här resten av natten, den 27 februari?
Ja, men det är ju sannoliken en terrorns natt som följer efter det här, va? Alltså, den vanliga polisen och SS och SS, de samarbetade ju och inledde arbetet då med att arrestera både kommunister och andra som kunde tänkas vara motståndare till nazismen i största allmänhet. Alltså, man får ju verkligen känslan av att allt var väldigt, väldigt väl förberett. Jag kan inte låta bli, jag är inte expert på det här, men alltså, Hermann Göring går omkring där och trampar och är väldigt arg. Alltid, det låter nästan lite spelat alltihopa. För det passar ju så perfekt in i nazisternas planer. Och det erkänner ju Göring sen efteråt också. Ju. Men i alla fall, allting var väldigt väl förberett. Det är rätt tydligt tycker jag. Tyskarna skulle gå till val här bara några dagar efteråt. Det här var på kvällen den 27. Och den 5 mars skulle ju det här valet hållas. Och nazisterna hade ju redan då upprättat listor då med namn på personer som man gärna ville se inspärrade. Det var ju inte minst då politiska meningsmotståndare. Folk skulle störa dem i valkampen. Så den här natten då, och dagarna efter riksdagshusbranden, så var det otroligt många då som fördes då till olika typer av improviserade fängelser. Och flera misshandlades ju svårt. Så upprättade man väl någon slags, ja, primitivt tidigt koncentrationsläger mitt i centrala Berlin, Prenzlauer Berg. Men i alla fall tidigt då, på morgonen då, den 28 februari då, så kunde ju då polischefen rapportera till Goebbels att allt var under kontroll.
Ja, det är en förfärlig natt och det är helt otroligt. Medan då polisen griper nazisternas politiska motståndare, så sitter ju de nazistiska ledarna med Hitler i spetsen på Hotel Kaiserhof, som är ett av de finare hotellen i Berlin. Alltså, de har en liten fest här inne. Alltså, stämningen är jättegod. Alltså, det är rent av uppsluppet här. Och Goebbels ska då ha sagt att det här var allt vad vi behövde. Nu har vi vårt på det torra. Och Hitler då säger till Franz von Papen, som är hans vicekansler, att Hitler tyckte om att prata om ödet. Att branden är en hälsning från ödet och nu är det inget som kan hindra oss från att krossa avskummet. Så nazisterna hälsade ju faktiskt den här branden med glädje. Och det här gör ju att man har spekulerat en hel del, både bland konspirationsteoretiker men även mer seriösa forskare. Alltså vilken roll spelade nazisterna för själva branden? Alltså var det verkligen så att det var Marinius van der Lubbe som tuttade eld på riksdagshuset? Eller var det det här nazisterna själva som gjorde det? Eller använde man sig av van der Lubbe som liksom ett redskap? Andreas, hur har man sett på det här?
Ja, men i alla fall, om vi går till fakta så kan vi väl konstatera att polisen förhörde ju då den här misstänkte mordbrännaren, van der Lubbe, är ett härligt namn. Och ungefär samtidigt som nazisterna satt där och smörjde kråset då på Hotel Kaiserhof. Och han var väl ganska förvirrad person, va? Alltså han satt där enligt vittnesrapporter då svettig, smutsig och halvnaken då framför sina förhörsledare. Och han stirrade visst på dem då med triumf i blicken, samtidigt som han andades väldigt tungt och andfått. Men han gav alltså liksom ett väldigt förvirrat intryck. Jag tror han beskrev sig samtidigt då med det här ordet imbecill. Men han underströk hela tiden att han hade agerat på egen hand. Alltså han var medlem i det holländska kommunistpartiet. Det hade varit sedan 1929. Och anledningen till att han hade agerat på det sättet, det var ju nyheten då om att nazisten Adolf Hitler hade utnämnts till tysk rikskansler. Alltså han blev så upprörd då över att de tyska arbetarna i hans ögon verkade finnas i situationen, att han var tvungen att göra något helt enkelt. Så hans syfte med den där branden, det var ju inte att skada dem då, enligt hans egen utsaga, utan han ville bara väcka uppmärksamhet. Det var därför han valde att tända eld på just riksdagshuset. Det var liksom en symbol för då liksom ett ruttet politiskt system helt enkelt. Och han ville då sporra arbetarklassen till kamp emot nazismen. Och han upprepade gång på gång att han hade agerat helt på egen hand. Ingen hjälpte, sa han. Jag kan inte låta bli, alltså många menar ju att det mest tyder på att det var van der Lubbe som var då en ensam förvirrad gärningsman som gjorde det här, att nazisterna helt enkelt bara liksom utnyttjade det här läget. Men alltså, det är mycket det här som luktar fishy, som man säger. Jag tänker liksom det där med nazisterna som först är så jättearga och sen går de på Hotel Kaiser och får festar. Hur djupt satt den där vreden egentligen? Det verkar bara så otroligt välförberett allting.
Ja, absolut. Det här var ju, oavsett, jag tror inte, jag tror nog att van der Lubbe var ensam gärningsman, men jag är helt, men det här var ju precis vad nazisterna ville ha, och det är ju alldeles uppenbart då att de använder ju, de kramar ju ut så mycket de bara kan av den här riksdagshusbranden för att vinna politiska fördelar, och det gör man ju onekligen, för att det är ju nu, jag skulle säga, kanske rent av säga så här, att det är riksdagshusbranden som är, det är den sista knuffen Tyskland behöver för att förvandlas till en nazistisk diktatur. För det är ju precis vad som händer nu efteråt. Andreas, kort, alltså, vi vet ju då att Hitler och nazisterna får då rikspresident Hindenburg att införa undantagslagar redan den 28 februari. Vad innebär de här undantagslagarna i korthet?
Ja, och det var ju det här som Göring refererade till där under de här förhören i Nürnberg. Alltså de innebar bland annat då att pressen utsattes för hård kontroll och att människor kunde arresteras och hållas i förvar utan rättegång. Alltså man drog in allt som handlade om yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och faktiskt också det här med brev och posthemligheten. Alltså nazisterna, det är något som jag själv har tittat lite grann på i min egen forskning. Alltså, de införde ju också en väldigt massiv, om än inte särskilt välfungerande, övervakningsapparat. Ju. Så det var ju viktigt det där med det. De ville liksom komma åt människors innersta tankar och så vidare genom då brev och telefonövervakning. Men alltså det var ju tydligt nu då, alltså regimen använde ju de här befogenheterna till att inleda en slags klappjakt på kommunister och andra vänsteranhängare. Alltså det var inte bara dem egentligen, va? Det var väl liksom, det var katoliker, det var socialdemokrater, det var inte minst judar och intellektuella, journalister och så vidare som på olika sätt motsatte sig nazisterna.
Det är väldigt tydligt då när Hindenburg utfärdade det här dekretet, för här åberopar han just den här paragraf 48 i Weimar-konstitutionen. Ja, då. När han säger då att med stöd av paragraf 48 den tyska konstitutionen utfärdades följande dekret som en försvarsåtgärd mot kommunistiskt våld som hotar den tyska staten. Och sen följer ju då att man upphäver då de här fri- och rättigheterna som var en del av konstitutionen, precis som du nämnde. Alltså personliga friheter, yttrandefrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, allt det här avskaffas med hjälp
ett slag
med hjälp av när Hindenburg aktiverar artikel 48. Hur går det sen i valet då?
Ja, men det får ju då nazisterna 44% av rösterna och deras då olika deras koalitionspartners får väl 8%, va? Men de når ju då inte upp till den här 2/3-majoriteten som krävs då för att få igenom den här önskade grundlagsförändringen som skulle ge dem möjlighet att införa den här fullmaktslagen som vi har pratat om. Så man inleder förhandlingar nu då mellan regeringen då och andra politiska partier. Och här är det då särskilt viktigt för rasisterna att få över då det katolska Centerpartiet på sin sida. Och här utdelar man då löften då, nazisterna, om att de ska verka för, jag citerar, ett verkligt djupt och innerligt religiöst liv. Det är ju fullständigt bisarrt. Tänk dig, det kommer från nazisterna. Det kom ett löfte om det då, från nazisterna till det katolska partiet, och därför så får de då deras stöd i den här omröstningen. Så den 23 mars 1933 så får nazisterna igenom fullmaktslagen. Det var bara socialdemokraterna som röstade emot. Kommunisterna fick ju inte ens delta i omröstningen. Stämningen var ju också väldigt hotfull under allt det här, alltså under omröstningen. Och så hade man, jag tror man röstade då i Operan, det var det som var vallokalen då, eftersom riksdagshuset var brandskadat. Den lokalen var ju fylld då av busar från SS och SA som då öppet hotade politikerna, inte minst då socialdemokraterna som var ju de som var mest motsträviga. Och den här fullmaktslagen gav ju då regeringen som ledde sig nazisterna den lagstiftande makten. Det var ju en förändring som helt och hållet hade skett då med stöd i författningen, men som då ledde då till att demokratin rustades ner och avvecklades på nolltid.
Ja, och nu inleds ju då den här totala nazifieringen av Tyskland. Och jag tycker att det som är skrämmande, det är hur oerhört snabbt det går. Alltså Hitler behöver ju inte bry sig om sina koalitionspartner, eftersom han då kanslern Adolf Hitler, han skriver under alla regeringsbeslut. Och i förlängningen nu så undertrycknar Hitler dekret som avskaffar fackföreningar, upplöser alla andra politiska partier. Alltså här ser vi hur en totalitär stat växer fram. Man ökar ännu mer kontrollen över press och media. Säkerhetspolisen Gestapo får ju oerhörda befogenheter, alltså ställs ju helt utanför offentlig kontroll. Den kan ju faktiskt göra i princip vad den vill. Så man kan säga att det som följer nu, det är ju en tid av lagligt sanktionerad terror faktiskt under åren 1933. Och mängder av människor väljer nu att fly. De judar som kan förstår ju vad timmen är slagen. De har utsatts för en del våld redan. Försöker ju lämna Tyskland. Flera tyska intellektuella lämnar ju också Tyskland. Framförallt då de som har sympatier på vänsterkanten. Och nu börjar man bygga koncentrationsläger. Hundratusentals människor arresteras, placeras i läger runt om i Tyskland. Man upphäver delstaternas egenmakt och centraliserar hela Tyskland. All makt hamnar i Berlin. Politiskt opolitliga människor, som enligt nazisterna själva då, rensas ut från offentlig förvaltning. Och det här sker alltså på grund av den här fullmaktslagen som har givit regeringen och inte riksdagen makt att stifta lagar. Så alltså, man ska väl säga att det sista liksom som egentligen bekräftar då att nazisterna fullständigt är ohotade, det är när Hindenburg dör 1934. Då Hitler utfärdar ett dekret som gör honom själv till president, samtidigt som han då avskaffar president och kanslerämbetet och kallar sig själv istället för Führer. Alltså den som ska leda den tyska staten. Och här blir ju också armén i förlängningen ett redskap för honom, eftersom soldaterna i fortsättningen tvingas att svära en personlig trohetsed till honom och inte till Tyskland. Så Andreas, slutligen. Vi har ju flera gånger i det här programmet vi har pratat om att den nazistiska diktaturen etableras på laglig väg. Och att det framförallt kanske då är riksdagshusbranden då den 27 februari 43 som får de här sista den här sista avgörande betydelsen för att förvandla Tyskland till en enpartistat. Men är det så enkelt egentligen? Så hur ser du på det? Sker det här på laglig väg eller behöver man nyansera det här lite grann?
Det är klart.
Det är klart.
Ja, men alltså, samtidigt som man då Hitler och vad ska man säga, då nazitoppen håller på med det här inom parlamentariska finliret och alla de intrigerna, så är det ju hela tiden väldigt kraftfulla och våldsamma utomparlamentariska påtryckningar i form av extremt brutalt politiskt våld ute på gatorna, som inte minst utövas av de här brölande råskinnen i SA och i SS, som riktas mot alla typer av politiska meningsmotståndare. Det är inte bara kommunister, det är socialdemokrater, det är katoliker, det är pacifister, det är intellektuella och det är judar och det är politiker lika väl som vanligt folk. Alltså det politiska våldet är ju konstant närvarande ute på gatorna under hela den här processen och skrämmer folk till tystnad och undfallenhet. Så absolut, det är, jag tycker inte man kan beskriva det som en laglig process. I grund och botten.
Nej, jag tror att det där är viktigt. Alltså det sker i enlighet med författningen, men det är ju också den här grundlagsändringen drivs ju igenom också. Alltså man hotar ju helt enkelt sina politiska motståndare. Det är ju mycket, mycket våld med bilden, och det måste man ha med sig för att nyansera det här liksom, diskussionen om nazisternas maktövertagande demokratiskt och lagligt, eller hur man nu ska se på det här.
Ja, men precis. Man tvingar igenom någon slags laglig förändring med olagliga medel. Väl,
absolut.
Kan man väl säga. Något sånt.
Och jag tänker ändå då att det är liksom, det här visar hur ödesdiger riksdagshusbranden är faktiskt. Därför att i förlängningen här så har vi skapat av en nazistisk stat, ett nytt världskrig och förintelsen av 6 miljoner judar.
Men du tror fortfarande att det var en slump, lite grann? Alltså,
riksdagshusbranden?
Ja, så, alltså, du tror att nazisterna grep chansen?
Jag tror inte att nazisterna var inblandade. Jag tror att det är Marinius van der Lubbes dåd, men att man hälsade detta med glädje, för det gav dem precis den möjlighet man ville ha.
Och om inte det här hade inträffat, hade de hittat en annan händelse då, eller hade de
Man hade nog planen klar för sig, så man hade nog bara väntat på rätt tillfälle.
Så det hade hänt ändå, tror du? Det hade ändå inträffat?
Det skulle jag tro, fast på ett annat sätt.
Spännande, Olle.
Ja, spännande. Tack för idag, Andreas.
Ja, vi hörs.
Ja, det gör vi.
Ha det så bra.
Hej.
Hej då.
Hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.